Flower Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klarsyn. Idag så ska vi få lyssna på en intervju med Linda Wright som bor i Trollhättan. Hon har barn mellan 20 och 11 år. Hon berättar lite grann för Erik Bondesson om hur det kan vara att vara förälder som synskadad och också hur det har varit under åren.
Jag har 5 barn i åldrarna mellan 20 och 11.
Känner du många andra synskadade föräldrar som är i samma situation?
Jag känner inte jättemånga, men jag känner fler än jag gjorde när mina äldre barn var små. Nu finns det ju en grupp som heter Föräldrar med synnedsättning på Facebook. Sen finns det en mamma till med en annan betydligt yngre flerbarnsmamma än jag här i stan som jag träffas lite med. Och sen har jag vänner i en annan närliggande mindre ort där hela familjen är synskadade.
Barnens pappa, han är också synskadad, eller hur?
Ja, men han räknas ju som synsvag. Medan jag ligger men strax under gränsen för vad man räknar som blindhet enligt WHO.
Ledsyn då, eller?
Jag kallar ju inte det ledsyn, men jag ser konturer och färger.
Barnen, är de fullt seende allihopa eller har någon av dem?
Ja, de är fullt seende i princip. Det är Alva som har en ögonmissbildning. Så det gör ju att hon är väldigt, väldigt ljuskänslig och att hon blir trött fort.
När du fick barn, var du orolig då för att de också skulle ha en synnedsättning, eller?
Det kanske låter hårt, men för mig är inte en synnedsättning konstigare än att du föds med en viss hårfärg eller skostorlek.
Då har du varit mammaledig, förstår jag, i flertal gånger. Så tog din dåvarande man ut pappaledighet också?
Nej, det råkade klaffa med arbetslöshet ofta för hans del. Men annars så är det väl i princip jag som har tagit ut föräldraledigheten. Så. Han har ju tagit ut sina dagar naturligtvis. Det har han gjort. Men vi har ju ändå liksom haft tid tillsammans.
Visst är det så att kommunen också har bistått med hjälp under åren?
Jag har alltid haft tur att ha otroligt bra och förstående biståndshandläggare. Ja, men jätteviktigt, speciellt när jag blev ensamstående. Kunna göra de här inköpen man måste göra. Handla mat till en familj på 6-7 personer. Mm. Jag skulle aldrig kunna handla det med färdtjänst. Och speciellt inte här i Västtrafiks område när vi bara får ha med motsvarande 2 plastkassar.
Är det så att ni har haft en person genom åren eller har ni haft flera olika ledsagare?
Mellan 1 och 3 personer. Och sen har det ju varierat lite. Jag har Camilla som har varit hos mig de senaste 16 åren. Hon är fortfarande kvar. Hon fick komma tillbaka efter många om och men. Omorganisationen där man ville ha mig som vanlig hemtjänsttagare så att säga. Att jag skulle få korta pass så att folk kom in och ut och hjälpte mig med saker. Och sen stack iväg igen. Det gjorde att jag kunde inte utnyttja min ledsagning för att jag inte visste vem som kom. Och ännu viktigare är det när man har barn med sig också när man ska ut. Att de är trygga. Man tänkte ju liksom att ja, men nu har du inga småbarn hemma. Nu är de snart 10 och över allihop. Så att, då behöver du inte det här, den här kontinuiteten. Men det stämmer ju inte. Den behöver även en ensamstående blind person.
Hur skulle du säga att kommunerna hanterar sånt här med ledsagning för synskadade föräldrar i allmänhet?
Fruktansvärt dåligt. Det vill säga att de tolkar föräldrabalken och äktenskapsbalken. Framförallt är det äktenskapsbalken. De gör ingen skillnad på sjukdom och funktionsnedsättning. Och det gör att den som är seende partner till en person med synnedsättning får dra hela lasset själv. För att det är så det står i äktenskapsbalken enligt kommunen. Den synskadade föräldern ska inte göra någonting, möjligen följa med på ett hörn. Och det kan vara ganska tufft att både ledsaga och ha koll och samtidigt behöva koll på en drös ungar.
Tycker du att insatserna har skilt sig från kommunens sida om du jämför med tiden som samboende och ensamstående?
Ja, men absolut. Nu hade jag ju turen att min man också hade en synskada. Och det innebar ju att han också fick vissa timmar. Men det var också så att han såg
tillräckligt bra för att förväntas klara en massa saker som man inte klarade i praktiken, som jag som tur var klarade. Men hemma, man klarar ju det mesta, men det tar lite längre tid, och det är just det här med att det tar tid som gör att man kan behöva ett par extra händer och ett par extra ögon för att kunna lägga den energin på sina barn.
Tror du det blir så att barn till synskadade föräldrar får ta mer ansvar än andra barn i vissa lägen?
Jag tror det blir så, oavsett hur vi föräldrar än kämpar för att de inte ska göra det. Jag har kommit dit här i många saker gör min 10-åring bättre och snabbare än vad jag gör. Ja, men jag vill göra det här åt dig, för jag vill ta hand om dig. Då är det bara, men jag kan själv och det blir bättre och fortare när jag gör det. Så det är klart att barnen gör, och många gånger ledsagar ju dem också. När de har sett att vi har fått ett stolpskott från kommunen som aldrig har tänkt tanken på en synskadad en gång, så har de ryckt in och så följer den här personen med som en svans som inte gör nytta.
Har barnen tagit det här extra ansvaret med glädje? Eller?
Många gånger har de tagit det med glädje. Många gånger har det inte funnits något annat val. Då tar de inte det med glädje.
Hur då, sa du inget annat val? Är det till exempel om ni ska åka ut och handla? Eller om ni ska...
Ja, och så kommer det ingen ledsagare. Eller så funkar inte den ledsagaren vi har fått. Vissa personer kan helt enkelt inte ledsaga. Vissa personer är inte lämpade för det. Då har det varit så att barnen har fått rycka in jättemycket nu under pandemin och hjälpa till i tvättstugan bland annat på grund av att maskinerna är otillgängliga. Så när du springer en 3-4-5 vändor ner på en eftermiddag kväll bara för att vi ska få tvättat, när man hellre vill sitta och spela dator med kompisarna eller kanske till och med ha skolarbete, men kanske till och med ha ett prov dagen efter man måste hjälpa till.
Har kommunen förståelse för det här, tycker du?
De hävdar att det är så reglerna ser ut. Sen är det ju upp till den enskilda. Det beror ju på vilken chef ens hemtjänstenhet har. Sen november så har jag fått tillbaka Camilla i alla fall och fått ett väldigt begränsat antal andra som kommer hit. Ja, nej, men det är jätteviktigt. Det är guld värt att kunna vara sig själv hemma. Framförallt för barnens skull. För hon är ju som en familjemedlem för dem. De behöver ju inte göra sig till eller på något vis tänka på att ja, men nu måste jag ha klätt på mig för nu kommer det någon och hjälper mamma med tvättstugan snart. Det är ju så man känner. Om en främling kommer hem till en så vill man ju framstå från sin bästa sida.
Vad tror du de här konventionerna kommer ifrån? Alltså de här som kommer från hemtjänsten, de är ju, om man tänker efter, vana vid olika situationer, saker som har spillts ut. Ja, till och med hitta kanske personer döda i sängen, så att egentligen så borde det ju ingenting.
Nej, det borde inte vara det, men många av dem som kommer är väldigt unga. Blindhet är inte en jättevanlig funktionsnedsättning och de blir jätteställda. De vet inte hur de ska hantera mig. Ofta så kan de inte språket heller. Och vi som inte ser, vi kan inte läsa av deras kroppsspråk. Vi kan inte rita vad vi menar på papper. Vi kan inte peka, och då är det ännu viktigare att språket funkar. Likaså om man någon gång behöver hjälp att fylla i en blankett man inte kan göra själv online, eller läsa en lapp som har kommit från skolan som inte man har fått mejlat. Det där är jätteviktigt, just att man får vara med, att man får välja själv, att man får välja och sålla bort de personer som inte fungerar för just mig och mina barn.
Är det här någonting som ni jobbar med aktivt i Synskadades Riksförbund, och att du får utbyta erfarenheter med andra synskadade i samma situation?
Jo, men det är ju en av frågorna nu inför valet, att laga LSS, att vi ska få tillgång till, vi ska få tillhöra personkrets 3 som faktiskt är lagens mening från början.
Vi ska ju säga det också, att SoL, socialtjänstlagen, och LSS, lagen om särskilt stöd och service, det är ju två olika lagar, och Vad skulle bli skillnaden för dig om du fick igenom och tillhöra den personkretsen?
Det skulle innebära rätten till goda levnadsvillkor istället för enbart skäliga levnadsvillkor. Nu har jag så låg inkomst så jag ska inte betala någonting för det. Men en ledsagartimme kan ju kosta allt från 50 kronor upp till flera 100 kronor med insatser enligt socialtjänstlagen. Så det är också någonting som jag tror hindrar för många föräldrar. Och sen att färdtjänsten heller inte fungerar är en annan sån sak. Har du små barn som behöver bilbarnstolar, då är det nästan omöjligt att åka färdtjänst. I alla fall i Västra Götaland, för då behöver du ha egen stol. Och en stol är av trafiksäkerhetsskäl inte menad att bära runt på. Att amma, byta blöjor, mata, fixa, dona, leka, läsa sagor. De bitarna praktiska funkar.
Du som ju har familjen i närheten, jag tänker föräldrar, syskon. Vad har den hjälpen betytt för dig genom åren?
Men den har betytt jättemycket. Men den har ofta också varit villkorad. Du kan inte ha våningssäng, för att då kanske de ramlar ner. Du kan inte ha de gardinerna, för att det ser hemskt ut. Tänk om en biståndshandläggare kommer hem till dig och ser att det ser ut så. Då kontaktar de socialen och så vidare. Man har velat passa in mig i sin mall för hur man själv skulle ha gjort med sitt hem och sitt föräldraskap. Och då har man liksom villkorat för att få mig att göra som de vill. Och det har inte fallit i god jord när jag inte har gått med på det.
Nej, det var ju ytterligare en aspekt. Men jag tänker just det med barnpassning och avlastning. Vad har den rollen spelat?
Ja, men det är ju samma som för alla föräldrar. Det är ju jättegott när man får en stund för sig själv. Liksom. Sen har jag ju haft så många barn att det är ytterst sällan jag har haft alla borta samtidigt. Jo, men jag hade en fredag-lördag natt i september förra året när alla sov borta. Innan dess så var det 2015 eller något. Jag får inte så jättemycket barnpassning så. Det kan vara att de har varit hos mormor några timmar eller en eller två och sovit över någon natt eller så. Men
jag kan tänka mig att just den här egentiden också är väldigt viktig för återhämtningen.
Den är jätteviktig. Eftersom jag går hemma och skrotar igen så jag har ingen ledsagning eller någonting just tisdagar och onsdagar. Så då brukar jag sitta vid datorn och göra sånt som jag tycker är givande.
Att du som synskadad har barn, får du den frågan ibland? Och hur går det?
Oftast så får jag positiva kommentarer. Oj då, men oj. Vad häftigt, klarar du det? Vad bra. Men jag har också fått negativa kommentarer. Hade en ganska behaglig upplevelse på torget när jag kom med bussen. Som sagt, en 3 månaders bebis i bärsjal och sen hade jag en 3-åring i sulky och så hade jag de andra gåendes runt omkring. Så skulle jag genom en busskur och då ställer sig den här människan och blockerar och jag stötte inte till henne och hon bara, se dig fan. Ursäkta mig, men det kan tyvärr inte jag, svarar jag. Men då skaffar man väl inte så många barn? Jo, och så det går alldeles utmärkt, ser du väl. Jag ska anmäla dig. Ja, gör det. Vill du ha telefonnumret? Sen skrek hon mindre lämpliga och mindre trevliga saker. Att hon gjorde det inför barnen är väl det som är det obehagliga i situationen.
Tack och lov ändå att de flesta åsikter är positiva.
Men eller hur? Tycker inte att någon ska vara orolig för att bilda familj. Vill man bilda familj så, ja men absolut, det funkar. Man får slåss lite för sina rättigheter, men så är det ju alltid för oss. Det kanske inte alls är så att man behöver särskilt mycket stöd. Framförallt så är det ledsagningen för att man ska kunna vara trygg och man ska kunna hitta på saker tillsammans med barnen. Det är framförallt det stödet man behöver.
Vad tror du att samhället kan göra för att förbättra situationen? Jag tänker politiker som fattar beslut.
Något av det viktigaste är ju just det här med föräldrabalken och äktenskapsbalken. Att vi tillåts att vara föräldrar. Att våra partners får vara partners och ingenting annat. För att våra familjerelationer ska hålla. Och att vi tillåts att synskadade återigen får tillhöra personkrets 3 inom LSS. Att vi har en färdtjänst som fungerar både praktiskt och ekonomiskt. Jag har inte råd att åka färdtjänst med barn. Där betalar jag ju för antalet medresenärer jag har med. Så från juni det år de fyller 6 betalar man full taxa för. Och det är nog något som gör att det blir ekonomiskt tufft för oavsett ekonomiska förutsättningar. Du måste ha det ganska bra ställt för att det inte ska påverka dig negativt. Säg att man åker några färdtjänstresor i veckan och har 2 eller 3, i mitt fall periodvis på 5 barn. Det är inget jag har råd med.
Bussförbindelser är ju väldigt bra, det kan man ju ta också, men det finns ju vissa gånger kanske när man ska till något ställe där det inte funkar att ta bussen.
Dels för att man inte hittar
väntar eller för att det inte är tryggt att ta sig hela vägen. Som förälder så skulle jag kunna nämna då, vi har ett lekland. Där har vi en SRF-aktivitet i lokalföreningen. Jag funderar på hur vi ska kunna ta oss, nu har vi seende ledsagare, men det kommer ändå bli bökigt att ta oss från busshållplats och dit. I sådana lägen är färdtjänsten guld värd, oumbärlig. Så jag är väldigt oroad över den här utvecklingen med att synskadade blir av med sin färdtjänst. Jag upplever att handläggaren förstår min situation, men att de har ett regelverk att följa. Det är en ganska så typisk strategi från regeringen att man, ja men att man förhalar, att man väntar och ser, att man skyller på någon annan och att man gör allt man kan för att slippa ta tag i problemet innan. En annan sak som skulle göra stor nytta för oss som grupp och inte bara föräldrar utan ja men alla som lever med en funktionsnedsättning, det är att vi får ett återupprättat tjänstemannaansvar. Att en tjänsteman som fattar felaktiga beslut och faktiskt också när en tjänsteman utsätter någon för den typen av kränkningar så måste det kunna få repressalier för den personen och för personens yrkesutövning framför allt.
Sen det här med regler och lagar, jag vet ju att det finns de som inte tar så allvarligt på det där. Jag vet till exempel att ledsagare inte får köra en i sitt eget fordon, men jag kan tänka mig att din mångåriga ledsagare kanske ändå har sagt så här att ja, men vi tar min bil, eller hur är det?
Herregud, det är många gånger storhandla. Vi har ju klarat att göra det tack vare hennes bil.
Apropå det med att handla då, det finns ju den där möjligheten att handla på nätet och att man kan få varor hemkörda också då från stormarknader och så. Är det någonting som du har använt dig av?
Och jag tycker att, ja men visst, det är väl smidigt. Men sen behöver jag ju även handla så billigt jag kan. Willys till exempel här i stan, där jag har räknat ut att min kasse blir som allra billigast. De kör inte hem, utan då får man åka, man kan beställa och få varorna packade för upphämtning. Då behöver jag ändå någon som kör.
Gör du så att du storhandlar en gång i veckan eller får det bli flera inköp?
Beror lite på från månad till månad hur vi har. Det finns ju vissa månader på året när mat är riktigt billigt. Som när folk har det otroligt dåligt ställt i januari, det är egentligen då man ska handla mat. Och likaså i samband med att semestrarna börjar ta slut någon vecka där eller i samband med skolstart för höstterminen. Då brukar priserna på mat också vara relativt låga. Så att då kan det vara så att man har sparat på sig lite och att man bunkrar upp med konserver och storpack av pasta och andra torrvaror och sådär. Så har man det ett par månader och så. Så en gång i veckan ungefär. Sen har jag ju tur eller otur beroende på hur man ser det. Att bo nästan in till en relativt välsorterad Hemköp. Och den butiken känner till mig och det är relativt lätt beroende på när på dagen jag kommer att även be dem om hjälp om någonting skulle fattas.
Det är en hel del som ska pusslas ihop märker vi och som sagt vi pratade ju om det här förut, barnen gärna tar ansvar, men har du också fått sådana kommentarer från dem som att vi skulle vilja ha ett likadant liv som våra kompisar som har
många gånger. Varför är inte du som alla andra mammor? Varför kunde jag inte fått en mamma och en pappa som såg istället? Så vi kunde ha en bil och så vi kunde bara sticka ut och köpa ett spel och spela det tillsammans, vilket som helst. Som skulle kunna läsa Bamse-tidningen eller hämta från festen sent på kvällen eller vad det än är, det är klart. Eller jag skäms över dig för du ska ta på allting hela tiden, en sån här vanlig kommentar när man är i affären. Måste du tafsa och pilla på allting, mamma? Måste du? Det räcker med att jag säger att det är en blå tröja som hänger där. Du behöver inte pilla på den också. Du gör nog också så att du gärna vill veta vad som händer runt omkring dig och du sträcker ut händerna och men kollar på saker. Och varför ska man gå in i en klädaffär om man inte får kolla på kläderna?
Jag brukar handla kläder med pappa och då litar jag på honom och så. Vi har alltid lika kul när vi åker ut och handlar kläder och då brukar jag tänka så här att ja, han tar fram de kläderna som, och så går jag in i provhytten liksom, så att
Men du är kille också. Men det är väl lite så. In och ut, det är lite typiskt killar. Man åker för att handla det man ska, man tar det man ska ha och sen så
Men huvudsaken är att man får kläder man trivs i och att det sitter skönt och att, ja, men att det ser bra ut, att man, ja, men att man är bekväm och hel och ren.
Jag tänker på, vi pratar om kompisar, jag tänker barnens kompisar. Jag kan tänka mig att även kompisarnas föräldrar har ställt upp en del för dem och så.
Jag kan ju se till att de får komma hem till oss och att de har det mysigt, att de kan se på film och jag kan köpa pizza och liksom när kompisarna är här. Men just, jag kan ju aldrig skjutsa deras barn någonstans. Och det, ofta så blir det ju att föräldrarna ändå, de tröttnar lite efter ett tag. Hur mycket man än fixar här och ser till att de ska trivas och komma hit. Och jag har passat kompisar över natten när föräldrar har varit mitt uppe i en flytt. Jag har passat kompisar för att mamman har behövt plugga inför en tenta hela dagen. Och, ja, men alltså, jag försöker ställa upp på alla möjliga sätt. Men ändå, ja, men det känns som att man ändå inte riktigt. För att jag kan inte skjutsa tillbaka. Jag kan inte hämta efter kalaset.
Måste man ge någonting tillbaka?
Men jag är sån. Jag måste nog bli bättre på att älska att få. För att det finns ju andra som också älskar att ge. Som är som jag. Att ta emot en gåva är ju också att ge en gåva. Förstår du?
Är det någonting du vill tillägga innan jag stänger av inspelningen här?
Nej, är det någonting mer du vill veta? Och är det så att någon förälder har praktiska frågor? Nej, men hur löser jag det här? Hur rent praktiskt får du ge dem mina kontaktuppgifter? Och så är det bara att höra av sig.
Jag tackar för att du ville vara med.
Du har lyssnat till en intervju med Linda Wright, som berättade lite grann om hur det är att ha barn som synskadad och hur vardagen fungerar. Den som pratade med henne, det var Erik Bondesson. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du skriva på adress radio@syskonbandet.se. Syskonbandet är den förening som gör klarsyn som du lyssnar på just nu och har lyssnat till. Vår ljudtekniker idag heter Kalle Olofsson, precis som vanligt. Och jag heter Sofie Sundin och hoppas förstås att du ska lyssna på oss även i fortsättningen.